Då var det dags för veckans placerarpodd.
Ja,
jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag min kollega. Och du är faktiskt tidigare läkemedelsanalytiker också.
Oh.
Jesper Norberg.
Mer medtech kanske.
Hur är läget? Har påsken varit bra?
Ja, det har varit fantastiskt bra. Mycket pollen i luften.
Mycket pollen.
Så jag klarar om ni... jag hostar lite ibland. Men annars bra. Själv då?
Ja, det har varit jättebra. Jag har ju också lite pollen. Det har varit på sämbanden. Men det passar ju lite idag tycker jag. Kanske inte pollen-temat.
Kanske
men
kan få lite tips.
Lite tips. Så idag ska vi prata hälsovård.
Ja, härligt.
Biotech. Och vi har dagens gäst, nämligen Mikael Svensson. Som är en av flera förvaltare i CEO Worldwide's Medical Small och Midcap Fond. Och även den stora Midcap, eller stora Medical Fonden. Välkommen.
Tack.
Hur känns det?
Ja, det känns jättekul att vara här.
Mm. Vi tänkte bara inleda och prata lite om marknaden som har varit i år. Dels har ju Small och Midcap Fonden har gått väldigt bra. Ni ligger ju absolut bäst i kategorin. Nu är den volatil, men snittet har ju varit där för hälsovårdsfonder. Jag tror att det är upp knappt 9% sedan årsskiftet och en viss dollareffekt som det är mycket amerikanska bolag och så. Men hur tycker du att sista halvåret har varit? För medtech har det ju kanske inte varit så jättebra för genomsnitt.
Det har ju varit väldigt volatilt som alltid. Hösten var ju tuff. Vi hade ju ränteuppgångarna i USA som gjorde att alla blev rädda för tillväxtaktier. Och då sålde man av hela sektorn och även biotekniksektorn. Allt som man tyckte var hög risk och hög värdering såldes av då. Och sen så hade vi ett julrally, det började ju precis innan jul. Mm. Och sen så gick det ju upp inför nyåret och fortsatte upp i början av året. Så att Small and Midcap fonden, CEO Worldwide Small and Midcap, var ju upp som mest i år 37% i svenska kronor. Och då hade vi en del av det var ju naturligtvis dollarn också. Mm. Och den svaga kronan. Och sen sista veckan har det varit väldigt turbulent igen. Och fonden är nu upp 21% i svenska kronor. Så att det är ju snabba slag, särskilt inom de små bolagen. Och vi kommer väl in på det, men det som har hänt nu sista veckan är ju att demokraterna i USA och då framförallt Bernie Sanders har ju varit ute och pratat om Medicare for All.
Mm. Mm.
Och det skrämmer ju iväg investerare från sektorn.
För det har ju varit mycket snack om det här i USA sista tiden. Just det här med Sanders utspel. Och hälsovård är väl, tyckte jag, så den enda sektorn som är på minus i år. Efter det där. Det gick ju väldigt fort. Och då är frågan, det är ju ganska långt kvar till valet. Och de här diskussionerna kommer ju alltid upp när det är val i USA. Hälsovårdsrisken, och det är alltid hälsovård som är liksom mycket fokus. Kommer det här vara en våt filt fram till valet eller kommer det spelas ut innan?
Nej, jag tror det kommer spelas ut innan valet, därför att sannolikheten att Bernie Sanders blir demokraternas kandidat tror jag ändå är relativt liten. Han är ju väldigt långt till vänster. Han är ju mer en socialist skulle jag säga. Han vill ju förstatliga hela hälsovårdssystemet med det här Medicare for All. Och det amerikanska systemet bygger ju på frihet att välja. Dels försäkring och dels vilka sjukhus man vill gå till. Och skulle det här ske så skulle det ju förstöra hela det amerikanska systemet. Det sjukhusen idag tjänar pengar på är de som har privata sjukvårdsförsäkringar. De som är statliga försäkringar, Medicare och Medicaid, är förlustaffärer för sjukhusen idag. Och om man då skulle ta alla att de skulle ha en gemensam försäkring som skulle betalas genom skattesystemet, så skulle ju sjukhusen få väldigt mycket lägre ersättningar. Och sjukhusen skulle inte klara av det. Så att jag tror att det här kommer spela över. Jag tror att det är en stor sannolikhet att Trump blir omvald. Han har ju gjort ett bättre jobb än vad särskilt europeiska politiker och förståsigpåare trodde att han skulle göra. Han har ju fått väldigt mycket skit i media, men han har ju ändå de facto genomfört väldigt mycket av det han sa att han skulle göra.
Mm.
Och för att det här Medicare for All ska bli realitet så måste ju demokraterna dels vinna presidentvalet, men de måste även ha en majoritet på 60 platser i senaten och plus att de måste behålla representanthuset. Och att de ska få, alla de tre stjärnorna ska stå i Senate, det är sannolikheten för det är väldigt, väldigt låg. Så att jag tror det här kommer spela ut och jag tror att när vi får en bättre klarhet vem som blir demokratisk kandidat, jag tror att det blir Bernie Sanders i väldigt låg sannolikhet, så kan sektorn börja fungera igen. Och nu har ju sektorn underperformat i USA i år med 15% mot S&P, så det är väldigt, väldigt mycket. Och det är framförallt de stora bolagen, läkemedel, även stora bioteknikbolag som har sålt av. Men även hela försäkringssektorn, så kallad HMO-sektorn, där alla som sköter alla privata sjukvårdsförsäkringar som har sålt av.
Så, apropå Trump då, innan vi går vidare, får jag ställa en politisk fråga till?
Skjut.
Politik är ju inte min starka sida, men ändå, han har ju dessutom varit ganska kritisk mot de stora läkemedelsbolagen och prissättningen på läkemedel. Vilket kanske är lite ovanligt för en republikan.
Jo, det är ju väldigt ovanligt att en republikan går efter, och han har ju sagt inför valet, sa han ju att farmabolagen är mördare i princip. Men jag tror att hela det amerikanska systemet bygger ju på fri prissättning ändå. Tar du fram ett revolutionerande läkemedel så har du rätt att sätta vilket pris du vill. Sen blir det ju en förhandlingssituation mellan försäkringsbolagen och farmabolagen, hur mycket man är beredd att betala för det här läkemedlet och sen även vilka som ska ha tillgång till det. Så att jag tror vi kan se att det vi har sett är att farmabolagen tar inte lika stora prishöjningar som man gjorde tidigare, utan där har man ju lyckats komma till bukt med det. Tidigare kunde man höja priserna på vissa läkemedel 15-20% och även på äldre läkemedel, men det går inte längre i nuvarande systemet. Så att även försäkringsbolagen fyller en viktig funktion i och med att de är med och pressar då farmabolagen så att de inte höjer priserna för mycket.
Ska man köpa försäkringsbolagen istället för de stora drakarna då?
Nej, jag tror att de ser väl relativt bra ut och många av dem har ju kommit ner extremt mycket nu. Vissa handlas nu på ett P-tal av 8-9 gånger och växer kanske 15% per år. Så att. Och jag tror att de här bolagen behövs verkligen, för att det har ju visat sig, det här Medicaid-systemet är det sjukvårdsförsäkringen för de fattiga som sköts av staten, och det har ju visat sig att de privata alternativen kan ju göra det här mer kostnadseffektivt än vad staterna kan göra. Så att även demokratiska stater har ju valt att i hög grad utlicensiera det här till de privata alternativen, som har visat att de kan skära då kostnaderna med 15% och ha bibehållen god vård.
Mm. Så att jag tänkte att vi skulle gå vidare strax och höra lite mer om fond. Men innan vill jag bara höra, vad har du som du har gått så pass bra i år? Och särskilt relativt sektorn och så. Vad har du för stora aktievinnare i år som du har lyckats pricka in?
Ja, en anledning till att det har gått så bra i år är att förra året slutade så dåligt, kan man säga. Så att det är mycket av det som gick dåligt under slutet av 2018 har kommit tillbaka nu under 2019. Så vi har ju bolag som Exact Sciences, som är ett bolag som har utvecklat ett koloncancertest. Och grejen med det är att som i USA testar man alla över 50 år, vart tionde år så går man och gör en kolonoskopi, vilket inte är så trevligt. Och de här har då tagit fram ett test som du kan göra hemma istället. Mm. Och då testar man vart tredje år i tanken. Och de har visat då att man kan detektera i princip alla fall av tidig koloncancer. Och grejen med koloncancer är att det är den näst mest dödliga cancerformen i USA. Det är 50 000 per år som dör i den här cancern. Och hittar man det vid tidigt stadie, man klassificerar det i olika stadier, i stadie 1 eller 2, då är det 9 av 10 som överlever efter 5 år. Hittar man det i sen fas så är det 1 av 10 som överlever.
Okay.
Och de här har nu sålt det här testet under några år. De har testat 1,5 miljoner amerikaner så här långt. Men marknaden är hur stor som helst. Det är över 100 miljoner amerikaner mellan 45 och 85 som borde gå att göra det här vart tredje år. Och det här täcks av försäkringsbolagen. I princip alla täcker det. 2018 säljer de för ungefär $500 miljoner. Men marknaden är helt enorm. Det här kan på sikt sälja kanske $6-7 miljarder. Så det kan bli hur stort som helst.
Det kan bli stort i Europa också, antar jag. Jag menar, vi testar, screenas så mycket i Europa. Det görs ju inget i Sverige i alla fall. Något
nej,
liknande.
Sverige får vi hellre dö. Det är den svenska filosofin. Så att, de har inte ens försökt att lansera det här i Europa för att det är sån kostnadsmedvetenhet i Europa. I USA kostar det här testet $500. Och de säger att ja, men i Europa kan vi inte ta så mycket betalt. Och det finns så mycket att göra i USA så de har valt att inte lansera i Europa än så länge i alla fall. Men på sikt är ju det här något som borde komma till Europa också. Och det här är en aktie som är rätt volatil för att det finns en del konkurrenter som håller på att utveckla blodbaserade tester för koloncancer. Men grejen med blodbaserade tester är att den här koloncancern sitter ju väldigt lokalt i kolonen. Så att den DNA som avges i blodet avges så sent så att om du ska hitta det i blodet så är det ofta för sent. Vilket gör att jag ser inte det som något rejält hot utan det är mer ett, något som shorts använder som säljargument. Ja, men nu är aktien dyr så att nu, ja. Men det är väldigt spännande bolag.
Spännande, vi får ju prata mer bolaget.
Ja, absolut.
Ska vi bara backa bandet lite? Ska du berätta lite mer om dig själv och Sea Worldwide?
Om du börjar med, du har ju hållit på med hälsovård länge och förvaltat. Jag menar, jag gjorde en kort, du kanske inte vet om. Jag gjorde en kort sån här gästspel på Carnegie Fonder för, oj, det är över 10 år sedan.
Härligt.
Och då träffades vi första gången.
Mm-hmm.
Så redan då höll mycket på med hälsovård. Mm-hmm. Och långt innan dess också antar jag. Berätta lite grann om hur du hamnade inom hälsovårdssektorn.
Nej, det är lite spännande. Så att, jag hade ju ett aktieintresse redan som ung. Nej, men redan på gymnasiet tyckte jag det var kul att handla aktier privat. Mm. Så att jag kände att ja, men det är väl något jag vill fortsätta med. Så sen började jag på Handels efter gymnasiet och gick där. Och sen så redan 98 började jag jobba extra på det som då hette Carnegie Asset Management. Och var lite allt i allo där. Och sen 2000, de här hälsovårdsfonderna grundades 98 i ett samarbete med Cowen i USA i Boston. Av Henrik Renman och sen ville Henrik flytta hem till Sverige och då tog Carnegie över fonderna 2000. Och då behövde han någon som skulle hjälpa honom för han var helt ensam. Mm. Och då fick jag chansen då att bli fast anställd och börja jobba med honom. Så att det, sen 2000 har jag jobbat med hälsovårdsfonderna. Så jag fick börja som analytiker och sen börja förvalta 2003. Så att det har ju varit en väldigt, väldigt spännande tid. Det har varit upp- och nedgångar och finanskrascher. Och jag började ju 2000 precis innan kraschen där. Och vi lanserade en bioteknikfond faktiskt precis efter att biotech peakade där. Så den började med att den var ner 50%.
Så att, bra start. Ja, kan det inte bli värre?
Nej, det kan inte bli mycket värre.
Jag kommer ihåg när jag var analytiker under, jag följde hälsovård. Under just den här IT-håsen, då var jag på Aragon. Då var vi 3-4 hälsovårdsanalytiker. Vi hade ju ingenting att göra med dem. För det var ingen som ville prata med hälsovårdsanalytiker.
Nej.
För det var liksom så, det var inte tillräckligt mycket tillväxt. Mm. Kanske biotech-killen fick prata lite grann, men vi andra, vi hade ingenting att göra. Men nog om mig och det. Vad kan du berätta om Sea Worldwide då?
Ja, Sea Worldwide är ju då sprunget ur Carnegie Asset Management. Så att vi bröt oss loss från Carnegie Investment Bank 2009. Och det var ju Altor och Bure som hade gått in och köpt hela banken och sen så ville vi bli självständiga från resten. För vi kände att vi har inte varit del av de skandaler som var på Carnegie. Och sedan 2016 bytte vi namn till Sea Worldwide därför att det andra Carnegie hade köpt HQ-fonder och hette Carnegie Fonder. Så att det blev ju väldigt förvillande för marknaden. Det fanns Carnegie Asset Management som hade fonder och sen så fanns det Carnegie-fonder som var gamla HQ-fonder. Så vi ville ha en egen identitet. Så då bytte vi namn till C Worldwide. Så att nu har vi hetat det några år och namnet börjar sätta sig. Och vi har ju ett huvudkontor i Köpenhamn där vi är ungefär 80 stycken. Sen sitter vi ungefär 20 i Sverige, och i Sverige har vi då förvaltning av dels hälsovårdsfonderna och sen Sverigefonderna. Och sen vår stora produkt är ju den globala fonden som förvaltas nerifrån Danmark. Men vi jobbar ju i samarbete med de globala förvaltarna där nere. Och vi har ungefär 180 miljarder under förvaltning. Och i hälsovårdsfonden har vi drygt 6 miljarder. Så de är relativt stora.
Hur är fördelningen där? För nu blir det en fond, men hur har fördelningen varit tidigare?
Ja, fördelningen har ju varit att small midcap-fonden är på ungefär 1,5 miljard. Och sen medical-fonden är ju på ungefär 5 miljarder. Och nu håller vi på i en sammanslagningsprocess av de här två fonderna och ska skapa en helt ny fond som heter Healthcare Select. Och tanken bakom det är att de små bolagen är extremt volatila. Och det har ni ju sett av utvecklingen. Antingen ligger den här fonden i toppen eller i botten av hälsovårdsfonder. Vilket det är jättekul när den ligger i topp, men inte så jättekul när den ligger längst ner. Och vilket gör också att vi får ju väldigt mycket retailflöden in och ut i den här fonden. Bara i år har vi haft 400 miljoner in i fonden då när den har gått så bra. Och sen så brukar de där pengarna, mycket av det är tradingpengar som åker in och ut. Ja. Vilket blir väldigt jobbigt att hantera. Och det vi har känt då med small and midcap-fonden är ju att ibland känner vi att de här småbolagen har gått på tok för bra för snabbt och värderingarna sticker iväg, och då kan det vara bra att kunna allokera om och gömma sig i de stora bolagen, vilket vi inte har kunnat göra historiskt, utan vi har varit tvungna att ligga i small and mid cap. I den fonden har vi en begränsning på att 10% får vara i large cap i medical small and mid cap. Och den begränsningen har vi inte nu när vi för samman dem. Utan den enda begränsningen vi kommer ha nu är att max 25% får vara i small cap.
Okay.
Och small cap definierar vi då som upp till 1 miljard dollar.
Mm-hmm. Vad är mid och large cap? Där har ni ingen...
Där finns inga gränser i den nya fonden. Så att
det kommer den att se ut, tror du? Eller vad... Hur mycket mid och small och mid cap... Kommer du kunna lasta in eller vad?
Ja, det beror ju lite på hur vi känner inför marknaden och hur marknaden har gått. Jag skulle tippa att det kan bli en... Vi ska vara väldigt dynamiska i den allokeringen, men säg att vi har en 40% small midcap, kanske 50%.
Mm. Vilket är ganska mycket relativt många andra fonder i.
Ja, vårt benchmark är MSCI World Healthcare Index, men vi tittar ju inte på benchmark, utan vi är aktie.
För jag antar att det är ganska viktigt att behålla fokus på de här små och medelstora bolagen för att kunna få lite bättre avkastning kanske över tiden, eller?
Jo, det är väldigt
roligare
mycket,
kanske.
Det är mycket roligare, och väldigt mycket av innovationen kommer ju från de mindre bolagen, och de är ju även uppköpskandidater för de stora bolagen. Och det är något vi har sett då över tiden i vår small midcap-fond, att det var väl 2017 så hade vi 8 bolag i den fonden som blev uppköpta. Det var ju helt otroligt.
Det låter som det hela årets avkastning
kan ligga i att du får uppköp då, att du äger rätt bolag. Ändå har vi ju fokuserade fonder, vi ska ha max 50 innehav.
Ja, jag tänkte fråga, för nu Select sa att den skulle heta.
Ja.
Det låter ju väldigt fokuserat och koncentrerat.
Jo, men det kommer bli det. Vi kommer ha mellan 30 och 50 innehav, har vi sagt. Och jag tror skillnaden du gör är inte om du väljer att äga Pfizer eller Bristol Myers, utan vi ska fokusera då på de kanske 3-5 bästa large cap pharma-bolagen. Du behöver inte äga alla. För att de rör sig väldigt mycket i grupp. Även om du tittar på försäkringssektorn, den så kallade HMO-sektorn. Du väljer ut 2 eller 3 max som du gillar. Du behöver inte sitta på alla de här bolagen. Utan då tar vi hellre ett större bett i de bolag vi tror på.
Kommer bettet att vara större? För innan har du betten varit ganska små. De stora betten har legat kring 4-5% i small cap-fonden.
Ja.
Om man tittar historiskt.
Ja.
Kommer ni göra större bett nu? Nej, på de största innehaven? Eller?
De stora innehaven kan ju bli större.
Ja.
Men de väger ju mycket index också. Sen ska vi inte bry oss om index. Så att, relativt index kan vi ha en undervikt även om det är ett bolag, ett farmabolag som vi tror på. Så att, men jag tror 5% kanske i de stora farmabolagen som vi köper.
Och fonden kommer handlas dagligen?
Det blir en daglig handlad fond, UCITS fond.
Med avgift på?
1,6%. Ja. Så att det...
Vad har ni för placeringshorisont generellt sett när ni investerar?
Vi är ju väldigt långsiktiga och det tror jag är en fördel jämfört med amerikanska investerare. För de är ju extremt kvartalsorienterade. Och det har vi sett också historiskt att ofta, om du tar ett bolag som Exact Science, skulle de missa analytikernas prognoser med ett par procent kan den aktien vara ner 20%. Mm. Men det är ju inget som har ändrats i det långsiktiga caset. Så ofta kan det vara ett bra läge när man kan öka upp i innehaven. Likaså att vi kan sälja av lite. Så att det blir att man handlar dynamiskt runt sina innehav. Men sen har du ändå ett långsiktigt strukturellt case i ett bolag som du tror på. Så du äger den långsiktigt. Men sen handlar du runt den positionen. Okay. Så att en investeringshorisont på 3-5 år. Mm. Något sånt.
Jag har ju varit på flera föredrag och ser. Jag har inte varit och lyssnat på dig faktiskt. Men jag har varit med annat. Det som slår mig mycket är ju. Vi träffar ju många förvaltare nu som pratar tematiskt. Eller strukturell tillväxt. Mm. Och letar den typen av bolag. Vilket nästan alla pratar om idag. Mm. Vilket man inte gjorde kanske för 2 år sedan. Eller 3 år sedan. Då var det ju väldigt få förvaltningsorganisationer. Som hade det kanske som ett huvudtema. Eller som... Men ni har ju haft det väldigt länge. Jag har sett de här pluttarna. Mm. Med olika teman och sådär. Som demografi och alla de här. Hur pass viktigt är det liksom, hur genomsyrar det förvaltningen i hela och även bland dina fonder liksom, att hitta teman och så? För det samarbetar en del, vad jag förstår, även med Köpenhamn och...
Jo, men teman är ju väldigt viktigt och det är ju även inom hälsovårdssektorn. Ett tema som vi har gillat länge och fortsätter att gilla är ju diabetestemat. Och det har ju att det växer så explosionsartat har ju med hela fetmaepidemin i USA. Den kommer ju till Europa och även faktiskt till Asien och Kina när man anammar vår västerländska livsstil. Och där har vi ju flera innehav inom det temat i small midcap-fonden. Vi har ett bolag som heter Dexcom, som ni kanske känner till. De gör ju sensorer för att mäta blodsockernivån. Som man sätter på sig och sen så har du den här sensorn i 10 dagar och sen så slänger du den och så får du en ny. Och det som är väldigt spännande med det här bolaget är att den här sensorn sänder då värdet direkt till din iPhone. Så du kan i realtid se vad du har för blodsockernivå. Om du behöver ta en insulinspruta eller om det ligger för lågt så du måste äta något. Plus att den kan då sända till föräldrar, till anhöriga. Och det har ju räddat väldigt många liv. Föräldrar som har sina barn i skolan, barnen har typ 1 diabetes, föräldrarna är oroliga, sköter mitt barn sin diabetes som det ska, och då kan de bli larmade då om något inte står rätt till, så det är fantastiskt. Och det växer explosionsartat, de växer väl 40-50% förra året, kommer fortsätta växa. Och det här är ett bolag som också är lite volatilt och anledningen där är att Abbott, ett av de stora drakarna i USA, har lanserat något som heter Libre. Mm. Som är en konkurrerande device. Men grejen med den är att för att få värdet där så måste du, den sitter på armen och sen måste du swipa med som en liten stav här för att få värdet. Och då får du det inte i realtid utan du får i efterhand hur ditt blodsockernivå har varit.
Och då kan det vara för sent?
Då kan det vara för sent. Och just på natten måste du ha något som larmar om du då hamnar i koma till exempel. Så att det är... Abbott jobbar nu på något som ska bli mer likt Dexcom, men de ligger ljusår bakom skulle jag säga. Så att,
Vore det kanske smartare att köpa upp Dexcom?
Ja, jag skulle ju säga det.
Mm. Hur hittar ni Dexcom? Hur hittar ni den här typen av bolag? Liksom?
Nej, men vi åker ju på investerarkonferenser. Mm. Alla stora banker i USA kör ju årliga hälsovårdskonferenser och då kommer det 50-100 bolag och du kan på en vecka hinner du ju träffa väldigt, väldigt många bolag dels så får du en uppdatering av det du äger och sen så får du nya idéer. Och sen så har vi även ett samarbete då med Karolinska institutet som ni kanske känner till. Mm. 8 professorer som vi har knutna till oss. Så vi har ett vetenskapligt råd som vi träffar 4 gånger per år. Och då förbereder vi tar fram en lunta med analysmaterial på de här bolagen. Som vill ha utvärderade av dem. Så att vi har ungefär 15-16 bolag som vi tar upp varje gång då. Så sitter vi ner en förmiddag och diskuterar det här. Och då får vi väldigt mycket input. Antingen så säger de, ja men det här låter jättespännande, det här tror vi på. Eller så säger de, ja men det här ska ni undvika.
Men innebär det att ni, när ni samlar in de analyserna, jag misstänker att ni framförallt pratar med icke-svenska analytiker, alltså utländska analytiker?
Ja, det blir det ju.
Ja.
Så att det är ju... Vi har ju inte väldigt mycket investeringar i Sverige, utan det blir ju framförallt i USA. Det sker ju så mycket mer där och så mycket nya bolag. Du har en helt annan kapitalmarknad med private equity som finansierar de här tidiga bolagen och även government funding som är på en helt annan nivå. Så att det...
Jag tänkte på en annan sak. Hälsovård blir ofta att man antingen kallar för läkemedelssektorn eller, alltså, hälsovård är ju extremt många subgrupper inom hälsovård. Det är ju allt från vård till avancerad forskning. Vilket gör det ganska komplext och det är inte alls så många synergier mellan de här olika delsektorerna. Hur delar ni upp hälsovård? Hur ser ni på det?
Nej, men det är ju som du säger, det är väldigt många olika subsektorer. Det har ju hela medtech-sektorn är en stor industri. Där ett bolag som Dexcom kommer in. Du har ju alla stora farmabolagen. Du har hela biotekniksektorn. Du har hela försäkringssektorn som är en amerikansk sektor, det har vi ju inte i Europa till exempel. Du har sjukhus, privata sjukhus. Du har dialyskliniker som Davita och Fresenius. Du har healthcare IT-sektorn som kommer stort. Där har vi en investering i ett bolag som heter Teladoc.
Ja.
Som är amerikanska motsvarigheten till de här svenska apparna Kry, fast mycket, mycket större. Så att det är väldigt... rätt vad man kan investera i som hälsovårdsfond.
Och ni investerar i, kan investera i alla de här subsektorerna?
Vi kan investera i allt.
Och hur ser ungefär fördelningen ut normalt sett i fonden?
Det blir ändå ett stort fokus då på produktbolagen, så att bioteknik, farmabolag, medtech, därför att de är oftast lättare att analysera tycker jag. Nej, men du har en nytt innovativt läkemedel. Du har bra fas 3-data. Du kan bygga någon sorts förväntansbild av hur mycket du tror den här produkten kan sälja för. Ett sjukhusbolag i USA. Dels är det ju mycket, mycket politik i dem. Mm. Så de är svåra på så sätt. Och sen så har du inte samma tillväxt inom dem. Vi gillar tillväxt. Strukturell tillväxt.
Men om man tittar på biotech-sektorn till exempel, där har vi också dels rena forskningsbolag som fortfarande har kandidater i pipeline som inte har fått några intäkter än. Mm. Och sen har du de som faktiskt har kommit över första tröskeln och börjat få intäkter. Och så småningom ska de bli läkemedelsbolag. Jag menar, ett har varit svårt att veta vad som är läkemedelsbolag. Och, jag menar, när du hade Amgen och Genentech och Biogen och allt det. Var det läkemedelsbolag eller biotechbolag? Eller? Men om man tittar på rena forskningsbolag, där blir det väldigt binärt på något sätt.
Ja.
Det är ju svårt. Vi har ju massa exempel på att det här kommer att bli bra. Så blir det ändå ett nej från FDA så är det ner 80%. Hur tänker ni kring den typen av frågor?
Oftast är det ju inte FDA utan det är redan i kliniska studier det fallerar. Så att vi försöker att undvika binära bolag där vi inte har någon övertygad åsikt om att om det kommer bli krona eller klave.
Nej.
De bolagen vill vi inte äga. Sen så kan det ju naturligtvis gå fel snett ändå att bolag misslyckas. Men i de bolagen tar vi inte så stora positioner.
Okay.
Så att vi har ju ett exempel nu. Det är ju det här Oncopeptides svenska cancerbolaget som håller på att jobba inom multipel myelom. benmärgscancer, som är en hemsk sjukdom och där det behövs nya bättre läkemedel. Och de befinner sig nu i fas 3-studier. Mm. Och den studien ska ju läsa ut nu senare i år, vilket är väldigt spännande, för det är ett av våra största innehav faktiskt. Men där är vi så pass övertygade att vi vågar ta en stor position. De data vi har sett hittills har varit helt fantastiskt bra. Och inom cancer kan man oftast säga hur studien kommer läsa ut. Du kan inte säga exakt hur stor effekt, men att det har någon effekt, det har vi redan sett. Om du tar inom psykiatrin är det väldigt, väldigt mycket svårare att ha en åsikt om en depressionsstudie kommer bli bra eller dålig. Mm. För att inom hela det området har det en väldigt stor placeboeffekt. Bara folk får ett placebopiller känner de sig bättre.
Just det.
Vilket gör att det är väldigt, väldigt mycket svårare att ha en åsikt om studierna kommer lyckas eller inte. För det är så mycket annat som spelar in.
Får de fast track på FDA med tanke på den sjukdomen?
Det borde de kunna få. Ja. Det är väl inte helt klart ännu, men högst troligt kommer de få det. Och det som är intressant är ju nu att de har ju även inlett en studie, eller ska börja, där de lägger till det till Darzalex, den här Genmabs stora produkt. Mm. För att visa att de har ökad effekt jämfört med Darzalex. Så att de kör ju väldigt, väldigt mycket olika studier, så att det kommer bli ett läkemedel är väl högst troligt. Sen är ju frågan hur stort det kommer bli. De är ju rätt järva, för de går head to head då mot Celgene's Pomalyst. Mm. Och det är en $1 miljard produkt. Så visar de då att de är bättre än den, så borde de ju kunna ta den marknaden. Och rationalen till att man vågar göra det här är att Celgene har två produkter, Revlimid och Pomalyst. Och de är ganska snarlika. Så att, och Pomalyst ges efter Revlimid. Så att har du fått resistens mot den första, så har du ganska stor resistens även mot den andra, för de är så pass lika. Så att de borde kunna visa en bra effekt i sin fas 3. Så vi håller tummarna. Ja. Studien kommer under Q3, ska den läsa ut.
Men du, hur länge har ni varit inne här? Du pratade om långsiktighet innan, att du är 3-5 år, och var ni med redan på IPO?
Oncopeptides har vi varit med sedan IPO. Och
det är 2 år sedan, lite drygt.
Ja. Ja. Så att i år är faktiskt Oncopeptides sämsta aktien i fonden.
Varför det? Vad är det som har gått fel med just
det är inget, år? Det är inget som har gått fel. Det är bara att nu väntar vi på data. Och fram tills data kommer så händer inte så mycket. Mm. Och de tog in även pengar då i januari, vilket jag och vi tyckte var väldigt bra. De tog in över 500 miljoner kronor, som har ju en väldigt stor kassa nu. Över 800 miljoner.
Och det borde räcka fram till en möjlig kommersialisering?
Ja,
då.
Det gör det. Mm. Och sannolikheten att de kommersialiserar själva är väl relativt liten, skulle jag säga. Är data fantastiska så lär de ju bli uppköpt.
Ja, de har ingen partnerskap ännu,
nej,
eller?
Nej.
Och de är sent, så de borde få ett ganska bra avtal om det här går väl ut då, eftersom det är så sent i långt fram i studierna.
Jag tror det är troligt att de blir uppköpt om data är bra.
Det är så pass. Ja. Men är det annars, nu verkar ni vara ganska övertygade om ett godkännande, men är det annars, för att det råder ju ingen tvekan om att konkurrensen generellt, kanske inte minst inom onkologi, är ju väldigt, det finns många bolag.
Det finns otroligt väldigt många bolag.
Det måste vara svårt att hitta i den där djungeln, men också kanske ännu svårare att bedöma potentialen för produkterna när det är så många bolag.
Ja, och en grej inom cancer är att nu har man ju börjat subtypa cancern efter vilken genuppsättning du har. Så att från att ha varit en form av bröstcancer där du ger alla läkemedel, så är det nu massa olika subtyper då. Vilket gör att det blir ett väldigt, väldigt stort område att analysera. Och du får ju välja ut några som du tror på då. Men det är ju svårt att veta vilka som lyckas. Men här just inom multipel myelom så finns det inte så mycket annat som är på väg ut som ser så bra ut just nu. Så att de hade en konkurrent, Karyopharm, men den har extrema biverkningar, så frågan är om den ens blir godkänd. Så att det
Det är lite intressant det här med investeringsfilosofin kring de här renodlade biotechbolagen, för att många vill ju, privatinvesterare spekulerar gärna i att det här kommer bli godkänt, jag köper det långt innan liksom. Men sen finns det, om man antar då att Oncopeptides får godkänt, så om man liksom inte har varit med på resan inför det, så är det ganska mycket som talar för att när väl ett biotechbolag får en produkt godkänd, så brukar det komma ganska många bra nyheter därefter också. Man får avtal, man får försäljningssiffror, det finns uppköpspotential. Så att vad jag försöker ställa för fråga egentligen här, det är det ett sånt case som att när man väl får svart på vitt att det blir godkänt, att man kan tänka sig att investera ytterligare då? För att då är liksom risken går ner givetvis, men att det finns väldigt många hållpunkter som kan vara intressant ur ett aktieperspektiv.
Absolut, så är det ju. Och något som är bra med cancer är också att du behöver inte en jättestor säljstyrka.
Mm.
Ska du ut med ett depressionsläkemedel, så måste du ju ha en jättestor säljstyrka som ska ut och kränga det. Men just cancer är ju rätt fokuserat till vissa kliniker. Så att det blir väldigt mycket lättare att sälja också. Så att det är absolut inte för sent att köpa efter data. Och svenska bolag värderas ofta väldigt mycket lägre än amerikanska bolag. Hade det här varit ett amerikanskt bolag, tror jag du hade haft en helt annan värdering på det.
Okej.
Så att det...
Hur mycket cancerbolag har ni i fonden ungefär? Som...
Oj.
Bara...
Det är en jättebra fråga. Det kan jag inte i huvudet, men det är...
Någon känsla mellan tummen och pekfingret. Säg
10% cancer kanske.
Ja.
Vad har du med för? Ska vi gå vidare? Vi kommer komma tillbaka lite grann till lite bolag och marknad, ja, och sådär. Ska vi se här. Du har ju... Hur liksom stor... position tar ni, du pratade lite om det tidigare med framtida fonder, men liksom om man tittar på de största bolagen ni har i fonden, hur stor position har ni ungefär i de bolagen?
Nej, men vi tar ju 3-4% någonstans där, tycker vi är en rimlig nivå att lägga oss på. Därför att bolagen är relativt volatila, så vill vi inte ha så mycket större position. Upp till 5 kanske, om det är något i ett större bolag, nu när vi slår ihop fonderna.
Mm.
Så de stabila bolagen kan vi väl äga 5%.
De här uppköps, om vi backar bara 2017 tänkte jag på, du pratade, då hade ni 8 bolag, ja, som blev utköpta liksom.
Ja.
Och det gav ett bra bidrag till fondens avkastning.
Absolut.
Hur stora är de innehaven i genomsnitt? För det kanske inte var de största innehaven. För du får ju ändå ett bra bidrag antagligen om du får en stor budpremie och så.
Ja, vi kan ju ta ett exempel. I år har vi haft ett bolag som blev uppköpt, och det var Spark, ett genterapibolag som var det första som fick en genterapi godkänd i USA för en ovanlig ögonsjukdom. Som berodde på en genmutation som gjorde att du blev blind vid tidig ålder, och de har visat att de kunde reversera hela den sjukdomen. Och grejen med det här bolaget var att de håller även på att jobba inom hematologi, och de blev uppköpta då av Roche.
5 miljarder nästan, dollar.
Ja, fantastiskt. Nej, men den hade vi ungefär 2% i fonden, så att det blev ett bidrag på ungefär 1% drygt.
Till årets avkastning.
Till årets avkastning. Mm. Så att.
Vad säger du annars om, vi har ju haft några större affärer i år. Vi hade ju Bristols, var det någon köpte Celgene, va?
Celgene, ja.
För enormt mycket pengar. Ja. Vi har haft ett par andra också. Känns det här som ett sånt år?
Nej. Ja,
att det kan bli mycket. Vi har ju fortfarande låga räntor och många bolag där ute. Du har ju nämnt några exempel på.
Jag tror att. Vi kommer fortsätta se väldigt mycket uppköp, men det går ju cykler det där.
Mm. Men oftast de här cyklerna brukar initieras så att någon börjar och sen liksom hakar alla på något sätt.
Jo, men varje år har man ju sagt att nej, men nu kommer det bli ett så här jätteboom med M&A inom sektorn, och sen så har det kommit av sig lite. Nu hade du ju Celgene som blev uppköpt, men det var ju ett väldigt defensivt steg av Bristol. Celgene har inte någon spännande pipeline, utan det är mer ett cost-cutting case.
Okay. Mm.
Så att det var ju ingen som trodde att säljen skulle bli uppköpt, för att Revlimid, deras storsäljare, går ju off-patent 2027 tror jag det. Så att det var ju lite märkligt att det skedde, men alla de stora bolagen behöver nya produkter, särskilt de amerikanska stora bioteknikbolagen. Deras forskningsportfölj ser inte alls spännande ut. Du har ju till exempel Gilead.
Mm.
De är ju stora inom HIV, och sen så köpte ju de Pharmasset en gång i tiden för att få Hep C. Och den gick ju rakt upp i himlen, den produkten. Och sen så har den ju fallit av när de har behandlat de här Hep C-patienterna. Så de är ju skriande behov av att köpa in produkter och forskningsbolag. Så att, och de har ju just fått en ny vd som kom från Roche. Daniel O'Day tror jag han heter. Så att vi får väl se vad han kommer att göra. Men sen har du ju Biogen nu som floppade inom Alzheimers. Och det var ju i princip det enda de hade i sin pipeline som var spännande. Så de måste göra något. Alla de stora bolagen i princip i USA behöver göra något. Så att,
inklusive Big Pharma eller?
Även Big Pharma. Mm. Så att jag tror vi kommer se fler strukturella affärer. Sen är det ju omöjligt att säga om tajmingen för.
Ja, det är svårt.
Ja.
Men kapitalet finns väl där ändå efter skattereformer? Och,
ja, kapitalet och, finns ju. Ja. Alla de stora bolagen har ju stora kassor. Och de behöver göra saker. Så att,
vad vill du som investerare? Att de investerar eller delar ut? Liksom, för marknaden har ju också gillat när bolagen delar ut ur extrautdelningar och så. Hur känner du?
Nej, men jag vill ju att de ska göra smarta förvärv. Det tycker jag är mycket trevligare. Nej, men sen att förhoppningsvis sitter man ju då på det bolag som de köper upp. Så att det är, nej, men
hur tänker du där när du letar investeringar lite? Är det en viktig faktor? Vi har ju förstått lite att det här kan nog bli uppköpt och lite sådär. Är det alltid med som en faktor förutom forskningsresultat och vilket terapiområde de är inne och sådär?
Nej, det är det väl egentligen inte, utan det är ju en trevlig biprodukt. Utan vi försöker hitta bra bolag som kan klara sig på egen hand. Mm. Sen så är det ju en krydda om de skulle bli uppköpta. Som det är, du kan inte köpa ett bolag för att det ska bli uppköpt.
Nej.
Det brukar inte fungera, utan det är, de som du tror ska bli uppköpta blir oftast inte uppköpta. Utan de, ett bolag som Dexcom trodde jag för länge sedan att det skulle bli uppköpt, men det har klarat sig bra på egen hand och växt. Mm. Så att, ett annat diabetesbolag som vi äger är Insulet, som ni kanske känner till. De har ju en insulinpump utan alla de här slangarna. Utan det är som ett plåster, stort plåster som du sätter, som du byter ut var tredje dag. Så, som har växt fantastiskt. Jag trodde den skulle vara uppköpt för kanske 3-4 år sedan, men den fortfarande klarar sig bra på egen hand.
Och du nämnde, vi har ju pratat lite grann om tema, och just diabetes är ju ett tema som ni har lyft fram. Vad finns det mer för teman som ni tittar extra noga på just nu?
Nej, ett annat tema är ju cancer. Onkologi är viktigt. Ett annat tema som vi har gillat är genterapi. Särläkemedel, för inom särläkemedel så kan du ofta ta ett väldigt högt pris. Det är en liten patientpopulation som du behöver behandla. Och de här patienterna är lätta att hitta oftast. Oftast behandlas de på ett fåtal kliniker, vilket gör att du behöver bara en liten säljstyrka. Och studierna du behöver göra då för att komma till marknaden är ofta väldigt mycket mindre. Så att det är ett spännande område. Där har vi ett bolag som heter Horizon, som är ett
just det,
gammalt specialty pharma-bolag, men nu har kommit med fantastiska data då inom en produkt för en ögonsjukdom som heter TED, som är att ögonen poppar ut för att du får en inflammation i ögat.
Ja, Marty Feldman.
Ja, Marty Feldman-sjukdom, exakt. Ja, men det är helt korrekt. Ja,
det är det.
Ja. Och det här är ju ett väldigt spännande bolag. De köpte upp den här produkten från ett annat bolag när den var i fas 2. Vi hade sett fina fas 2-data och så körde de fas 3-an som visade på ännu bättre resultat. Och det här är en produkt som kan sälja för minst 500 miljoner dollar upp till 1 miljard dollar. Mm. Och det här bolaget värderas till några miljarder dollar. Så att det här kan omvärdera hela det bolaget.
Tycker du den, nästan, jag menar, om du går tillbaks 20-25 år så var det ju väldigt mycket fokus på blockbusters säljare. Det var ju det enda Big Pharma letade efter. Det var ju liksom de här jättesäljarna. Nu, sen dess har det blivit mer fokus på specialområden eller nischområden.
Ja.
Den trenden, hur stark är den?
Nej, men den är ju jättestor. När jag började, då kunde man ju tjäna pengar på att lansera en ny kolesterolhämmare nummer 6 eller 7 på marknaden.
Just det, lite grann som iPhone.
Ja, exakt. Men det går ju inte längre. Nej. Det finns inga pengar och försäkringsbolagen har ju blivit väldigt mycket bättre på att är det bara en liten förbättring så är man inte beredd att ge ersättningar för dem, utan de styr ju patienter då. Finns det en billig generika så måste du börja på den. Sen om du inte har någon effekt på den, då kan du få prova det här något bättre läkemedlet. Så var det ju inte alls när jag började inom sektorn. Då kunde man ju lansera Crestor och Lipitor som var bara en marginell förbättring mot vad som redan fanns, och du kunde göra de här till stora blockbusters och farmabolagen lanserar med jättestora marknadskampanjer och säljstyrkor på, jag vet inte hur många tusen man hade, men den affärsmodellen är ju på väg bort. Och även de stora farmabolagen jobbar ju nu mer mot särläkemedel, onkologi, nischa mot olika indikationer. Undantag är ju Alzheimers, men där har vi inte sett något som har kommit fram. Skulle något komma fram så skulle det ju bli en enormt. Ja. Men nu har ju alla i princip kört i diket där.
Hur mycket exponering har ni mot USA? Jag misstänker att det är en stor majoritet av fonden.
Ja, det är ju, om vi tittar på small midcap-fonden är det väl 80% i USA. Okay. 85 till och med kanske.
Och om vi då, vi befinner oss ju ändå i Sverige. Och du nämnde Oncopeptides. Ja. Några andra svenska innehav?
Inte som är värda att nämna. Vi var ju tidiga på Irras.
Ja.
Men den har ju inte varit någon glädje för någon, kan man väl säga. De har ju en bra produkt, men problemet var ju att dels hade man ju en maskin som började brinna nere i Tyskland. Kanske ni kommer ihåg.
Det låter inte bra, just det här inom området.
Nej, det var ju inte jättebra. Nej. Och sen så har man ju haft problem med att få CE-märkningen, för den drogs bort då när UK, England skulle lämna EU, så var man tvungen att byta den som gör CE-märkningen, vilket gjorde att man just nu inte säljer någonting i Europa, vilket är rätt tufft för dem. De har ju fått godkänt av FDA nu, men jag tror lanseringen i USA kommer ta tid. Det är svårt för ett litet bolag att lansera en produkt, även om den är bättre än vad som finns på marknaden.
Så vad säger du om deras finansiella mål 2021? De ska omsätta närmare 300 miljoner och positiva kassaflöden och höga bruttomarginaler.
Det låter ju jättebra om de lyckas med det, men jag ställer mig lite skeptisk till det i dagsläget.
Okay.
Och vi är på väg, jag vet inte om vi har några aktier kvar, vi håller på att sälja ut den i alla fall. Den passar inte i den nya Healthcare Select-fonden i alla fall.
Nej.
Och en sak man kan säga om Healthcare Select är att vi kommer att ha ett market cap gräns neråt på cirka 500 miljoner dollar.
Ja just det, de faller ju väl under den gränsen. Ja.
Och en anledning till det är ju att den nya fonden blir relativt mycket större än small mid cap fonden, vilket gör att
det blir
för svårhandlat i de här allra minsta bolagen.
Du gör en fråga där nu när vi ändå pratar lite nya fonden. Och den gamla, eller small cap-fonden som jag har tittat mycket på, den hade ju väldigt hög volatilitet.
Exakt.
Vad är tanken nu? Vad vill ni hamna riskmässigt eller volatilitetsmässigt nu med den nya?
Tanken är ju att hamna någonstans mellan medical och medical small and mid cap.
Var är vi då ungefär?
Ja. Under 20.
Under 20. Inte så nära 30 som ni har legat nu.
Nej. Nej, men sen det blir vad det blir. Förhoppningsvis kan vi ju parera lite av volatiliteten genom att allokera mellan stora och små bolag mer dynamiskt. Så att vi inte åker hela vägen ner när det smäller till i sektorn.
Vad säger investerarna nu? Ni är ju klassiskt, ni har ju mycket institutionella investerare också, vad jag har förstått. Hur resonerar de kring sammanslagningen och sådär nu då? Tycker de att det är bra? Eller?
Nej, men de flesta ställer sig positivt till det. De gillar ju, många institutionella investerare har haft svårt för small midcap-fonden för att de har tyckt att den har varit för volatil. Mm. Och medical har varit lite för, inom citat, tråkig kanske. Den har ju rört sig i hög grad som marknaden.
Mm.
Och då genom att göra en mer dynamisk fond så tror jag att vi kan attrahera nytt kapital även från institutionella investerare. Small midcap-fonden har ju framförallt varit en retail-fond. Så att, och medical har ju väldigt mycket pengar från PPM-systemet historiskt. Så att, och instkunderna där tror jag också vill se en lite mer spetsig produkt. Mm. Så att jag tror de flesta kommer vara nöjda.
När blir nya fonden, när har du satt portföljen? Och när?
Ja, det är ju en process nu som pågår. Så den kommer väl vara satt om en månad ungefär skulle jag säga.
Okay.
Och hur ska man tänka som fondsparare då? Om man horisont och så, om man går in och köper de här fonderna?
Nej, man ska väl vara relativt långsiktig i och med att sektorn går ju i cykler. Så att jag tror man ska ha ett investeringshorisont på 3-5 år.
3-5 år?
Mm. Någonstans där.
Det passar ju bra i PPM-sparande.
Ja, om inte annat. Det passar jättebra. Jag kan säga att privat så investerar jag alla mina pengar inom sektorn. Därför att jag tror långsiktigt att vi kommer ha en strukturell tillväxt. Just därför att vi blir äldre. Vi behöver bättre läkemedel. Vi är beredda att betala för det är ett av våra grundläggande behov. Är vi inte friska så har vi inte så mycket leva för.
Jag tänkte bara när du pratade om, för det måste jag till, jag satt och tittade på någon graf på MSCI hälsovårdsindex. Den har ju liksom outperformat de senaste 20 åren med 3-4 procentenheter per år liksom i genomsnitt. Kommer vi att kunna få se det framåt också nu? För det är, nu Kina växer och de har ganska mycket en äldre befolkning som vi har i väst, och det krävs ju mer läkemedel där också, antar jag, sådär. Är det något du ser, den här överavkastningen som har varit nu, kommer den att kunna fortgå?
Ja, gamla ISM som nu heter Equivia, tror jag de heter. De gör ju prognoser för de närmsta 5 åren och de ser ju att marknaden ska fortsätta växa snabbare än BNP de närmsta 5 åren, 5-6% någonstans där. Och även om man tittar historiskt, vi har tagit fram långa data från senaste 40 åren, så har sektorn varit en av de bästa då inom varje årtionde. 60, 70, 80, 90-tal och framåt. Så att, och det har ju med den här strukturella tillväxten att det sker innovation. Att om du tar fram nya läkemedel så har du ju patentskydd. Mm. Teknikskiften sker relativt långsamt om du jämför med inom tech kan det ju bli... Det kan komma något nytt roligare än en iPhone imorgon. Och då ska alla byta. Så att det är lättare att försvara en bra produkt.
Tröskeln är högre.
Tröskeln är väldigt, väldigt mycket högre. Och det kräver väldigt mycket forskning och resurser. Vilket gör att vem som helst kan inte starta ett nytt farmabolag.
Nej.
Men du pratade lite tidigare att det var mycket spännande nya bolag just i USA, att det var lite av en smäll. Det fanns hela infrastrukturen, PE-bolag och finansiering och hela det här. Jag har en liten udda fråga då, för tittar man på tech så händer det ju jättemycket på tech i Kina idag. Det kommer jättemycket spännande bolag, startupbolag, och de har infrastruktur. Hur ser det ut i bioteknik och hälsovård just i Kina? Finns det någonting där eller bara USA som gäller?
Nej, men Kina är väldigt spännande. Det startas väldigt, väldigt mycket nya bolag där i Kina. Och de är inte så innovativa än så länge. Utan det de gör är att de tar fram produkter som finns i väst. Men de gör sin egen form av kopia på dem.
Okej.
Okay. Så att det har ju varit en marknad som har dominerats av generika och traditionella kinesiska mediciner. Men nu börjar de komma med allt mer även inom biotekniksektorn, nya produkter. Men framförallt att de då kopierar det man har. Det som säljer i väst gör man sin egen kopia i Kina.
Mm.
Och det har många duktiga kinesiska forskare som har varit i USA som nu börjar flytta hem. För att de vill flytta hem igen och då starta bioteknikbolag. Så jag tror vi kommer se en revolution där. Sen är ju frågan hur de kommer sälja utanför Kina. Men bara den kinesiska marknaden är ju enorm. Så att,
och då antar jag att det är ganska viktigt också för de bolagen i väst som lyckas i Kina att titta på det också. Vad var det vi hörde häromdagen? Att Astra skulle bli största läkemedelsbolaget i år, trodde man. De skulle gå förbi Pfizer i Kina.
Ja, det är...
Hur viktigt är det när man gör analysen? För det är ju som du säger, det är en jättestor marknad och den utvecklas.
Nej, men just för de stora farmabolagen har ju Kina och emerging markets blivit allt viktigare. Och det man har kunnat göra i de stora farmabolagen är att man har lanserat sina gamla blockbusters i Kina. Och kineserna vill ha västerländsk medicin. De vill ha det bästa. Utan i Kina, om du köper en billig generika kopia från ett litet uppskrivet kinesiskt bolag så vet du inte egentligen vad du får. Utan då är det tryggare att köpa Astras produkt för att veta att det är kvalitet. Och då är man beredd att betala mer för det. Så att, och sen så har det ju ett ökat välstånd i Kina. Sen får vi väl se vad som händer nu med Kina och USA i handelskrig. Och...
Men då måste jag sticka in en fråga. Nästan alla vi pratar med är extremt positiva till AstraZeneca. Mycket tack vare det. Vi pratade om onkologi förut. Många tycker det. Är ni lika?
Nej, men vi... Det är lite intressant. Vi hade Astra uppe faktiskt på vårt senaste vetenskapliga råd och jämförde då med två amerikanska farmabolag, och rådet tyckte att Astra var de som hade bäst forskningsportfölj. De har ju väldigt mycket inom onkologi som kommer, så att Astra ser ju väldigt spännande ut tycker vi också faktiskt, och det är farmabolag som kan växa bäst de närmsta åren. Och en anledning till att de kan göra det är ju att de har ju sålt av väldigt mycket av det som inte växer. Och fokuserat då på sin forskning. Så att Astra ser spännande ut tycker
de
vi också.
De kommer få belönas nu efter år av omstruktureringskostnader och avyttringar.
Ja, vi tror
sju svåra år är över snart.
Vi tror det kan bli så. Men de värderas ju också på,
absolut.
På multiplar efter det. Så att, ja.
Jag har bara en fråga om rådet som du har varit inne på några gånger. Hur pass viktigt är råden från rådet, om du förstår? Hur mycket är de med investeringsbeslutet? Eller hur viktiga är de för ett investeringsbeslut?
Nej, men det är väldigt svårt att gå emot rådet skulle jag säga. När vi har 8 tunga professorer. Det leds ju av Hans Wigzell som en gång i tiden var rektor på KI. Och alla de här 8 professorerna har ju suttit med i Nobelkommittén och varit med och utsett Nobelpriset. Så att då gå emot det de säger kan vara väldigt, väldigt svårt. Det de har varit sämre på är ju när det kommer produkter som inte är så innovativa men som ändå kan bli hyfsat storsäljare i USA. Det har de väldigt svårt för. Och sen så även den amerikanska prissättningen som de tycker är...
På läkemedel?
Ja, just på läkemedel. Men det är ju inte det de ska ha åsikter om, utan det är ju själva forskningen och hur stabil den är. Så att, nej, men det är svårt att gå emot dem. Sen köper vi inte allt de gillar heller. Så
nej. Men de är ett bra bollplank.
Det är ett väldigt bra bollplank. Och det gör oss mer övertygade i våra investeringar.
Jag vet inte, jag har 2 frågor till min agenda.
Ja, men de...
Du ser ut som du har massor av frågor.
Nej, jag har inte...
Största innehavet då?
Det är nog... jag skulle tippa till Oncopeptides och Exact Science. Något av dem.
Okej.
Okay. De ligger
i topp.
Högt upp. Och Dexcom ligger även högt upp.
Men det låter som Astra kan bli stort innehav.
Alltså, i den nya produkten kommer vi... sannolikt att äga Astra. Jag vill inte garantera något ännu innan vi har satt på
portföljen. Om man nu som privatperson väljer att inte köpa era fonder, utan istället, nej men jag ska köra biotech själv. Liksom. Mm. Det är väldigt populärt bland privat investerare kanske och gå in i de här bolagen. Du har ju indikerat det själv också, att det är en populär sektor som privat investerare. Hur ska man tänka då, om man nu ska investera i biotech? Är det den här klassiska, lägger inte alla ägg i samma korg? Eller? För det är ju en svår sektor. Jag menar, du började nämna att jag var hälsovårdsanalytiker. Mm. Jag avstod ju från biotech. Jag tyckte det var alldeles för svårt för mig, med min enkla utbildning. Men hur ska man tänka?
Nej, jag tycker man ska vara försiktig och inte gå in för tidigt i bolag. Jag tycker i Sverige har vi väldigt många tidiga bolag som är börslistade. Mm. Och jag har Svenska Dagbladet hemma och där har du ofta helsidesannonser med nu ska vi ta in pengar och så läser man. Men vi har gjort några djurförsök och det ser jättefint ut. Och nu gör vi en emission och ska ta in x antal miljoner och lura på småsparare här. Jag tycker det är nästintill skamligt faktiskt att de här bolagen överhuvudtaget finns på börsen och att det är privatinvesterare som då ska plöja in massa miljoner i de här bolagen. Där väldigt, väldigt få av dem i slutändan kommer att lyckas. Vi har inte ens sett kliniska resultat. Så att jag tycker man ska vara väldigt, väldigt försiktig, särskilt i de tidiga bioteknikbolagen. Har man inte ens sett fas 2-studier där det har någon effekt i människa så är det ju helt omöjligt att ha en åsikt. Du kan ju ha någon tro på om att den här molekylen ska funka, men innan du har bevisat något så... Vi går ju inte själva in i de här extremt tidiga bolagen i fonden ens. Och då lurar in småsparare som inte har någon kunskap om sektorn i princip. Det känns helt fel.
För jag misstänker att det kan vara ganska lätt att sälja in en story.
Ja.
Det är liksom, det ska bota det. Och det är liksom, det är lätt att ta till sig den stora bilden.
Jo. Nej, men jag är väldigt skeptisk. Mm. Att man lurar småsparare att gå in i de här extremt tidiga bolagen.
De hör inte hemma på börsen egentligen. Nej. Det skulle vara en bättre P eller riskkapitalstruktur eller hur man nu ska se det, antar jag.
Ja, i USA finansieras ju de här av private equity oftast fram tills de har nått vissa kliniska studier. Sen har vi sett nu när det har varit högre riskaptit i USA att en del bolag som kommer ut är väldigt, väldigt tidiga. Vi har haft uppe några av de här på rådet och de säger att det här är helt omöjligt att bedöma för att det är så extremt tidigt. Ja, men det låter ju jättebra. Skulle det här funka kan det ju bli hur stort som helst, men det är helt... Inte ens de kan säga att det här har en möjlighet att funka. Det finns inga... Har du inga kliniska data så är det ju helt omöjligt att utvärdera bolaget. För att väldigt många har botat råttor och möss från cancer. Men sen ska du göra det i människa också, det är en helt annan grej. Så att det...
Intressant, jag skulle kunna sitta här hela dagen.
Ja,
det känns som du trycker på en fråga.
Nej, jag trycker inte på någon mer. Jag har faktiskt ingen mer fråga. Jag är uttömd på frågor.
Är det så?
Ja.
Jag tyckte det här var jätteintressant. Jag kanske är part i målet eftersom jag har följt den här sektorn. Kanske inte så mycket biotech. Men det ska bli väldigt intressant att följa den här sammanslagningen då. Eller vad säger du?
Ja, jag tycker
du som är fondgurun.
Ja, men sen gillar jag ju hela hälsovårdstemat. Man bör äga fonder inom, eller vara exponerad mot det temat, precis som Mikael säger. Det finns så mycket strukturell tillväxt och det ser vi om vi tittat. Ni hade ju 40 års historik, jag har tittat 20 år tillbaka. Man ser att det händer mycket, det genererar överavkastning. Och sen blir det ju sådana här kvartal som vi är inne i nu, kanske när... Som du började med att det är klart sämsta sektorn i USA och så vidare. Mm. Liksom. Och det får man väl leva med. Men när man långsiktigt så kommer man ju förbi de här cyklikaliteterna.
Absolut.
Mm. Men då har vi bara kvar att tacka för oss. Och framförallt tacka vår eminent gäst Mikael Svensson. Från Sea Worldwide Medical Small and Mid Cap. Snart blir det alltså Sea Worldwide Medical Select.
Healthcare Select.
Ja, tack så jättemycket. Jättekul att ha dig här.
Stort tack.
Tack.